en podcast från Aftonbladet.
Halloj! Det här är Tronspelet som du lyssnar på, podden som avhandlar allt och lite till kring serien House of the Dragon. Jag heter Jenny Ågren, jag har med mig Sandra Weibro och Niklas Wendt. Hallå!
Hej! Hallå.
Hur mår ni idag?
Toppen.
Ja, otroligt bra.
Otroligt bra till och med. Det är liksom oktober och det är mitt
magiskt,
i hösten.
Magiskt tänkande, vet du.
Vi hoppas på mycket magiskt tänkande i det här avsnittet. Det är så himla fint, alla ni som lyssnar. Du hittar ju den här podden i Aftonbladets app eller i din poddspelare. Även om det bara är ett avsnitt kvar så får du mer än gärna följa oss i din poddspelare, prenumerera, trycka tummen upp och sådana grejer. Ni är många också som hör av er till våran mailadress. Har du lärt dig den nu, Niklas?
Tronspelet@aftonbladet.se.
Perfekt. Dit mailar ni. Och vi drar igång med mailskörden direkt, för det är lite saker som vi måste ta upp ifrån det som vi snackade om förra veckan helt enkelt, innan vi går in på avsnitt 9. Som är mycket att snacka om. Tjena! I senaste avsnittet så pratade ni om att det är rök i konungens rum. Det måste ju ha varit rökelse för att få bort den vidriga lukt som kungen måste ha gett ifrån sig. Stackaren ruttnar ju bort. Med vänlig hälsning, Jonas. Ni är flera som har mejlat om just det här. Låter det rimligt?
Det låter helt rimligt.
Ja,
absolut.
Absolut, och det ser vi också i veckans avsnitt.
Men
att
de
det
hade
fortfarande
ändå inte behövt sätta den i hans modell. Det fanns väl andra ställen att sätta rökelsen på.
Vi bara, nej, de håller på att sätta eld på hela hans byggelse. Ja, då har vi rätt ut det. Bra, tack för det. Och sen har vi då ett mejl till från Eva i Danmark. Våra lyssnare känner väl igen henne nu. De där tre drakäggen som Daemon hämtar, kan inte det vara de som Dany får i Game of Thrones i bröllopspresent? När hon får dem säger man att de är för gamla för att kunna kläckas, att de bara är till prydnad. Kanske Daemon flyttar dem till ett hemligt ställe, Essos till exempel, just för att de inte ska hamna på fel sida i maktkampen.
Jag kan ingenting om hur gamla drakar kan bli och så där. Men de är ju, de är tre och hon har ju tre, så på det sättet så.
Ja, jag känner att det här är verkligen en Jenny-fråga. Jennypedia.
Jennypedia kan ta den här. Om man ska förlita sig till böckerna så är det ju så att de tre äggen som Dannys förmodligen får då senare på, i bröllopspresent är liksom redan borta, tjuvade redan. Nu när det utspelar sig så är det år 129. De här äggen försvann nog redan 53 eller 54. Mm. Då var det en älskarinna till en av prinsessorna på hovet som snodde med sig äggen och flydde typ till Essos, tror jag att det var, eller Pentos, för att bygga skepp. Hon ville bygga ett stort skepp. Så hon tog äggen och sålde dem för att kunna. Mm. Och förmodligen är det de som Dannys får. De här tre äggen, de tror jag att Daemon hämtar till sina nya barn. Sina tre nya barn.
Så kan det vara. Samtidigt har de ju i serien varit lite sugna på att binda ihop det med Game of Thrones, med Aegons profetia.
Otroligt.
Så äggen kanske är ytterligare en sån där grej som de vill liksom använda för att få ihop det.
Det är mycket möjligt att det är så. Vi får helt enkelt följa House of the Dragon för att se vad som händer. Mm. Ja. Sen har vi ytterligare ett mejl. Hej, angående Daemons obefintliga åldrande. Är det inte en hel grej liksom? Alltså att hans dashing good looks består och att han behåller sitt ungdomliga utseende trots att åren går? Undrar Sofia. Eller Sofia konstaterar det helt enkelt.
Ja, och det är ju rätt många här som ändå liksom, de åldras inte medan kungen åldras liksom extremt. Mm. Det är ju, Kristen har ju också sett exakt likadant. Mm. Ja, det har det blivit mycket snack om liksom, att han, ja, han har inte förändrats. Nej. Någonting. Vilka är det mer som inte?
Nej, men typ Lord Beesbury ser ju också hela tiden likadant ut. Och Otto och han, den andra Lord Commander i Kingsgarden. Mm. Sir Harold. Mm. Ni vet vem jag menar. Mm. Det är flera stycken som inte har åldrats särskilt mycket. Nej, Thailand Lannister ser också likadant ut.
Alla de inte har bytt ut skådisen. Precis. På ser ju nästan likadant ut. Men de blir ju väldigt annorlunda då. De som var barn i början och sen blir vuxna. Så det blir, ser ju extra konstigt ut i förhållande till dem.
Ja, men Daemon behåller i alla fall sina dashing looks. Härligt.
Det gör han.
Ja, det gör han. Mm. Så där, då ska vi ta oss an nu det här avsnittet som, ja, det heter så mycket som The Green Council heter. Och det är inte så konstigt, för att det handlar bara om de gröna i det här avsnittet.
Ja, man får inte se någonting av Rhaenyra eller Daemon eller den sidan, utan nu är det bara liksom Hightower liksom, och deras intrigskapande.
Precis, och det är ju också, det märker man faktiskt redan när man ser introt, för att det står inte Emma Darcy eller Matt Smith. Står inte med ens i vignetten.
Okay.
Och i vignetten får man också nu för första gången se Alicent och Viserys alla tre barn. Alltså Helena och Aegon och Aemond är alla med, har såna här konstiga små märken.
Aha.
Och sen kommer det fler barn. Mm, får man se. Ja, en liten detalj. Yeah. Men vad tyckte du rent så här generellt då, Sandra, om avsnittet?
Ja, men jag tycker ändå liksom om det här när det blir som en så här, under en kortare period liksom, och det här kammarspelet liksom, att det är olika liksom bollar som sätts i rullning och hur det liksom. Ja, och sen också några lite oväntade vändningar ändå liksom. Att det var en rätt stor del av avsnittet gick åt till att bara leta efter den blivande kungen.
Han vill inte bli kung.
Nej.
Ja, det är väldigt mycket som står på spel direkt, känns det ju som. Alltså, stämningen där i lilla rådet är väldigt intensiv, och det är ju, ja, när man, alla har ju tänkt på det här säkert fram tills nu, och vissa har ju tänkt mer än andra då, men när det väl liksom kommer till sin spets så måste man ju välja sida, och det har ju väldigt stora konsekvenser såklart. Så det blir ju väldigt laddat.
Ja, det blir ju det, för det första som händer är ju liksom att vi möts av ett ödeslott i stort sett. Det är morgontimmarna och ja, folk springer runt och eller folk, det är någon liten pojke som springer runt och berättar för en tjänarinna att nu är kungen död, och sen så går hon till Alicents rum, och sen efter det får vi ju se Alicent och Otto prata. Och Sandra, du tänkte ju på den här detaljen då med den här tjänarinnan.
Ja, och det såg jag först när jag såg avsnittet en andra gång, och det är att hon går ju direkt och tänder några ljus, alltså som hon sätter den här ljusstaken nära ett fönster, och sen så zoomar de ut så att man ser liksom det här fönstret från King's Landing liksom, håll. Och då tänker man ju direkt att det är ju såklart någon signal.
Såklart.
Och vem är den signal till då? Det är förmodligen den här vita krypet.
Vita krypet, ja. Ja.
Tror vi.
Ja, precis. Och för sen landar de, precis som Niklas var inne på, i lilla rådet. För de har ju kallat in alla mitt i natten för att samlas. Och då skämtar ju Lannister om, har Dorne invaderat oss?
Ja.
Nej, men så är det inte.
Spexigt. Som om vi skulle gå upp då.
Ja, men precis. Vi saknar fortfarande humorn.
Mm.
Det är inte så mycket humorn. Men då konstaterar de ju liksom att nej, men kungen är död. Och Otto försöker ju vara lite, vi sörjer vår härskare, säger man ju inte, men vår kung och vår vän. Men
sen har han ju själva verket planerat sedan länge att inte följa kungens vilja då, att ha Rhaenyra som arving, utan han vill ju sätta Aegon på tronen istället. Och det här, det som drottningen hörde, att det skulle ha varit kungens sista vilja, verkar inte ha varit särskilt avgörande, för att alla har varit införstådda med redan innan att det skulle ske.
Mm.
Ja, det låter ju som att det var bara en liten bonus för dem att drottningen nu också är med på det här liksom, och har fått den här.
Ja, men precis. Och hon är så här, bara, va? Har ni konspirerat bakom min rygg om det här?
Helt chockad.
Helt chockad är hon. Det kan hon ju inte vara, för hon vill ju ändå att han ska bli kung. Det är ju hennes önskan också. Så det är så himla konstigt att hennes reaktion är så, jag förstår ingenting. Nej, försöker spela lite blåögd.
Hon tillåter sig någon sorts aningslöshet där. Det är nästan något så här psykologiskt fenomen att hon inte, ja, men hon måste ju också förstå det på något sätt, vad situationen kräver och så, men hon liksom tillåter sig att låtsas att hon är alldeles för liksom godhjärtad och oskyldig för att göra det. Ja, men hon förstår det ganska snart.
Ja, och sen är det ju så här att det finns ju ändå en med lite balls i det här sällskapet, eller de är väl ändå två, när Lord Beesbury ändå ställer sig upp och säger, hallå, det här är ju treason, förräderi, och vem är det, hur vet vi att det faktiskt är det här som han har sagt, är det någon som har dödat honom dessutom?
Mm.
Och så försöker ju han, The Maester försöker ju dämpa honom lite då, men han står upp.
Ja, han fattar väl att det här kommer inte gå så bra för dig om du håller på.
Det kommer inte gå bra.
Nej.
För nu kommer så Kristen, ställer sig i bakgrunden och bara väntar på en signal typ. Kändes det som.
Mm. Ja. Sen ska han trycka ner honom och det går inte så bra. Han krossar hans skalle mot den här lilla närvarokulan i bordet. Ja. Han får...
Med tanke på hur mycket jag snackar om den här närvarokulan så det är lite extra roligt, eller vad ska jag säga.
Jag undrar vad som hade hänt om de hade lyft upp honom, om man hade fått sett det, om kulan liksom hade följt med upp i...
Ja.
Nej, det kanske var tur att vi slapp se det.
Så Kristen kunde bli ännu sämre. Vi trodde han hade nått liksom sitt sämsta. Men han är ännu lite sämre. Han kanske kan bli ännu lite sämre.
Ja, det kan
förmodligen.
Vi blir besviken om han inte blir ännu sämre. Ja. Om han är på den här banan nu.
Mm. Det är en ganska omfattande konspiration de har dragit ihop ändå. Där alla i Lilla Råd verkar ju vara med på det utom Lord Beesbury. Sen säger de också att de ska skicka korpar till sina allierade i Riverrun och i Highgarden. Så de måste ju också då vara införstådda med det här. Det är ganska konstigt att ingen har läckt på något sätt innan.
Eller hur?
Mm.
Och sen pratar de väl om att Baratheons i Storm's End är ett osäkert kort som de inte vet vad de har.
Nej.
Men sen av de större husen är det väl då, förutom om jag kommer ihåg rätt, så är det väl bara Stark, Greyjoy och Arryn som inte är, som man inte känner till var de står någonstans då. Som Nej. Inte är nämnda på något sätt. För Velaryon får man ju räkna då. Märker vi ju sen till Rhaenyras
Precis.
Sida.
Ja, vi får väl se helt enkelt på vilken sida de kommer stå. Och det kanske vi får veta redan i nästa avsnitt. Förmodligen, antar jag. Men det som också är då är ju att när det liksom går upp för Alicent att de har den här konspirationen bakom sig och liksom, jaha, nu ska ni döda Rhaenyra och Daemon och hela Dragonstone.
Mm, precis. Och då tycker hennes pappa Otto att liksom, man måste ju offra lite för liksom, det större goda.
Mm.
Jag vet inte hur gott det är att ha den där vidriga Aegon på tronen. Men...
Nej, inte särskilt. Det är väldigt svårt att sälja in det som något gott såklart. Ja. Alltså, det är bara hans egna maktambitioner och kanske att han känner sig säkrare då. Eller sådär, att hans familj inte kommer bli röjd ur vägen. Men det finns ju inget gott med det, egentligen.
Nej, och då ville han ju också ge uppdraget till Sir Harold på en gång att nu åker du till Dragonstone, gör det snabbt och gör det snyggt.
Ja, precis. Och det sa ju du, Niklas, direkt att det här var väl kanske inte den världens bästa plan. Nej, om de nu har plottat så länge.
En riktig kokosnötplan ju. Det har ju noll chans att lyckas. Att hela kungsvakten stövlar in där till Dragonstone och ska försöka dö. Det är ju liksom helt lönlöst. Har de hållit på med det här så länge så borde de ju snarare ha placerat några agenter på Dragonstone eller någon som har Rhaenyras och Daemons förtroende eller som kan förgifta dem eller liksom lönnmörda dem i sömnen eller något. Det är väl det, eftersom de ändå har planerat det så länge.
Alltså nu, Niklas, nu blir jag också förbannad. Ja, hur kan de inte ha planerat det här bättre?
Det är det viktigaste av allt, så att säga. Ja. Det finns ju inget annat som är viktigt nästan nu än att röja dem i vägen.
Med tanke på hur många drakar de har också.
Ja, det är väldigt konstigt. Nej, vår plan är att vi ska försöka få den här rättrådiga Harold Westerling och stövla in där med kungsvakten och på något sätt slå ihjäl. Han ska åka båt dit.
Sen, kommer inte märkas att han kommer.
Nej, det här kommer aldrig läcka att kungen är död. Så kommer en korp till Rhaenyra innan kungsvakten har kommit dit. Det är jättekonstigt.
Ja, det är jättekonstigt. Men Sir Harold vill ju inte det här.
Nej.
Han tar av sig manteln och går. Men innan dess har vi också sett en lite hetsigt mellan honom och Sir Kristen. Ju.
Ja, precis. Han försöker ju liksom se till Kristen när han har liksom krossat skallen på stackars Beesbury.
Mm.
Och säger till honom att typ ta ner ditt svärd och liksom ta av din cloak och sådär. Men det vill ju inte Kristen, för han liksom, han lyder ju bara drottningen.
Han lyder verkligen bara
drottningen. Har blivit har liksom blivit förnedrad och
ja.
Han måste liksom skydda hennes heder.
Oh, man, nej, det var ingen fara. Det var ingen fara, säger hon. Mm. Får ju panik över att han gör saker i hennes namn. Men det jag också undrade då, för man ser ju en senare scen med Kristen och Alicent när hon ska skicka ut honom för att hämta Aegon. Då säger hon bara, din lojalitet, vad du känner för mig och din lojalitet till mig som drottning. Det känns liksom som att de menar någonting, att det har hänt lite mer här, att det är någonting mer mellan dem. Fast det kanske inte har hänt någonting, men inte ändå att de har så här känslor för varandra, tycker jag.
Det känns som att hon teasar ju honom en del.
Ja. Jo, hon spelar ju på någon sorts ömhet och kärlek som han känner för henne, så att säga. Det är, som hon, det är lite samma relation som hon har med, eller tror sig i alla fall, med Larrys Strong, den här klumpfoten.
Ja, alltså vi ska komma till Alicent och klumpfot lite längre fram. Men det som händer sen är ju att sen är det dags att jaga rätt på Aegon. För han är ju inte hemma hos sin syster och slash fru.
Sister wife.
Som sitter hemma och broderar. Och då får man också se deras barn för första gången faktiskt. Tvillingarna Jahaira och Jaehaerys. Bra namn, va? Alla heter likadant. Så att då är ju Otto skickar ut tvillingarna, Sir Eric och Eric, på jakt.
Ja, det här är ju också, man älskar ju alla de här namnen. Ja. Och här är ju verkligen liksom, man hör ju inte alls skillnad på Eric och Eric.
Nej, det gör man inte. Mm. Och de är ju tvillingar, så de ser ju likadana ut. Men jag såg i alla fall att man kunde hålla isär dem genom att den ena har den här manteln stängd och den andra har sin mantel. Alltså i alla fall när de är ute på jakten har den andra har den öppen, om man vill. Ja. Kolla på detaljerna.
Mm. Det är lite roligt nu att det är liksom två olika SWAT-teams ute för att jaga efter Aegon som försöker fly sin uppgift.
Ja.
Han vill inte. Nej, och Aemond är ju också, pratar ju när, för Aemond och Kristen är ute och letar efter honom och han bara, vi går hit till Sidengatan, för hit var det första gången som Aegon tog med mig när jag behövde liksom bli man, typ. Så att här borde han kunna vara.
Men han är inte helt uppdaterad.
Nej.
Han är inte helt uppdaterad.
Aegons vanor har utvecklats lite grann.
Ja, och Aemond har ju suttit hemma och läst filosofi och historia och liksom tränat med Kristen Cole. Han tycker nog att han borde bli kung.
Ja, de säger ju till varandra liksom att ja, men vi är lite för fina för liksom, vi förstår inte en sån här depraverad person som Aegon.
Nej. Precis, och just att Sir Kristen också är så här att alla kvinnor ska man behandla som om det var modern själv.
Mm.
Så att man undrar hur mycket han, för att jag menar, vi vet ju vad han kallade Rhaenyra för några avsnitt sen. Så verkligen. Han har ju också vänt.
Han är ju verkligen så här hederskulturgubbe.
Ja, det är han.
Ja, han försöker i alla fall inför sig själv på något sätt vara det.
Ja.
Men han har dubbel natur, kan man säga.
Ja, extremt verkligen.
Extremt mycket ilska och undertryckt, säkert sexuell vrede liksom, som får utlopp på olika sätt.
Ja, men det är roligt att han fortfarande liksom agerar ut att han blev dumpad av Rhaenyra för,
verkligen.
Ja.
För massa avsnitt. Så.
Get over it!
Ja, exakt. Faktiskt.
Ja, men de fortsätter ju leta och det är ju så att Vita krypet har ju ögon och öron överallt. Så hon ser ju Sir Eric och Sir Eric leta och skicka liksom ett litet sändebud. Att om ni skickar hit handen så kan jag berätta var han finns någonstans. Så är det ju.
Mm.
Och så får vi då se hur Otto träffar Vita krypet första gången.
Ja, precis. Och då har vi ju liksom... hennes liksom grej är väl att hon vill få stopp på de här liksom hans härjningar, alltså blivande kungens härjningar i stan där hon liksom har liksom kids som slåss mot varandra och får liksom tänderna nerslipade och
naglarna skulle vara jättelånga och de var precis. Ungefär 10 år för de slogs bättre då. Ja, för de kommer ju in i den här vad kan man kalla det för, någon jävla brottarlokal eller...
Ja.
Och där får man ju också då se hur vidrig Aegon är, för där sitter någon liten bastard. Ja. Och att han kanske faktiskt har fler bastarder.
Mm. Det är spännande.
Det är spännande. Och vad som kan hända med dem, eftersom det är bara de med Targaryen blood som kan rida drakar. Får man se vad som kanske kan hända framöver. Nu ser inte ni det, men jag står och viftar framåt i framtiden här.
Ja, pekar mot framtiden.
Pekar mot framtiden, gör jag. Ja, vi får väl se. Men så det här mötet mellan Otto och Vita krypet. Alltså det är som att han bara, jaha, är det du som är Vita krypet?
Ja. Det är lite konstigt att hon som vet allt, hur har hon kommit fram till att det bästa chansningen är att satsa på Otto och Aegon som varför tror hon att de ska kunna ge henne det hon vill? Alltså de är ju inte särskilt vänligt inställda till småfolket eller sådär, kommer ju inte bry sig över. Det är det bästa han kan säga, jag ska undersöka saken ungefär.
Hon sätter sig själv i en rätt farlig situation.
Ja,
ja, det gör hon.
Onödigt att exponera sig kanske på det sättet.
Ja, och sen, men sen så de får i alla fall veta var, och då är ju Sir Criston och Aemond är ju bakhaserna och ser ju det här mötet, så att de vad lätt det blev för dem helt plötsligt.
Ja,
det var bara följa efter.
Tur, ja.
Och så hittar de honom där uppe i någon, ja, i kyrkan.
Han, ja, precis, han har gömt sig i någon slags vad är det? Någon
någon
sten.
Någon sån här sten med massa ljus på. Det var där Rhaenyra och Alicent stod och bad för när hon hade förlorat sin mamma.
Jättekonstigt gömställe, måste man ändå
otroligt
säga.
Otroligt konstigt.
Att få in och ut någon därifrån utan att det märks.
Och så kunna gömt honom bara i någon liten,
i ett litet hus,
ett litet hus någonstans. Ja, ah, jättekonstigt, men spännande. Och så får de ju fatt på honom då, och sen så tar de ut honom därifrån. Och då är ju Criston och Aemond utanför. Och då blir det ett litet battle där.
Ja.
Och då ser man också att en av tvillingarna, Sir Eric, står på avstånd. Han vill inte hjälpa till. Han har tröttnat på Aegon nu.
Ja, han har sett vad han är förmögen till och förstått vilken sorts person det är, verkar det som.
Men tvillingbrorsan har inte det. Han strider fortfarande på.
Ja, han har ingen moral.
Han har ingen moral.
Ja, det är lite roligt där också att det är Aemon som får liksom ta fatt på sin bror.
Ja, såklart.
Och även att den här liksom, ja, men brorsan spottar honom i ansiktet och är liksom...
Det är som ett riktigt syskonbråk.
Ja, verkligen. Och han vädjar liksom att han ska få slippa bli kung.
Om du bara tar mig någonstans, ska jag ta ett skepp och åka härifrån, så behöver inte jag vara här. Mm. Och det skulle väl han, Aemond, verkligen gilla.
Ja.
Han har inga problem med att sätta sig på tronen, han inte.
Nej.
Om det var mig de letade efter, så skulle jag verkligen visa upp mig, säger han ju också. Men sen så tar de ju honom till sin mamma. Men under tiden det här händer så har ju också då prinsessan Rhaenys upptäckt att hon är inlåst.
Ja, hon blir inte så glad över det.
Nej.
Och då ser hon ju också hur, liksom, hur hon samlar ihop personalen på slottet för att låsa in dem. Förmodligen, alltså, de försöker ju hålla det här tyst, liksom, att kungen är död. Så det är väl det som pågår, liksom, någon slags, ja, hålla inne med informationen så gott det går.
Ja, det är... Larrys verkar ju vara inblandad i det där också.
Han står och lurkar
överallt.
Ja,
han är en liten lurkist. Ja, för då får man ju också se, när hon står och tittar, då får man ju också se hur hon tar ner alla tjänarna, liksom, i fängelsehålorna. Hörrni, vet du vad? Vi ska alldeles snart prata lite mer om Rhaenys, men vi tar en liten kort paus.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, det är tronspelet som du lyssnar på, och vi var ju precis innan pausen här inne och pratade lite om att Rhaenys hade upptäckt att hon var inlåst, och hon får ju sen besök av drottningen som kommer och pratar med henne.
Försöker få henne att byta sida.
Det går inte så bra.
Nej.
Nej, men drottningen säger ändå liksom att det var modigt av dig och du är smartare än jag trodde, men varför ska du hålla på och följa de här männen, liksom? Du ska tjäna, liksom, olika, din liksom pappa, din man, din son.
Du gör bara allt för dem istället för att, vill du inte själv sitta lite på järntronen?
Precis.
Nej, den visste väl vad den tog säkert. Om man inte har tänkt på det sen tidigare, så fick hon väl en tankeställare.
Ja, det var ju verkligen det. För jag bara, vadå, har hon inte tänkt på det tidigare? Nej, det verkar hon inte ha. Hon verkar väldigt, förlåt mig, men lite blåst hela tiden, tycker jag nu. Ja. I det här avsnittet. Hon bara, va? Oh, jag förstår ingenting om att ni har konspirerat bakom ryggen på mig. Och oj, skulle jag sitta på tronen? Nej, inte skulle väl jag. Vi som kvinnor, vi ska bara leda männen i rätt riktning.
Vi har precis bort från kriget. Och man bara, ja, lycka till med det.
Ja, du
sätter liksom den där galningen på tronen.
Ja, så det tänker hon inte. Och då vill hon ändå erbjuda henne en möjlighet att kliva över på The Green sida och du får Driftmark till dig och dina barn, alltså tjejerna, ja, inte Rhaenyras, för det är ju inte hennes eget blod, vilket hon också säger till henne också. Mm. Ja, och sen bara, du kan ringa i klockan när du har kommit med ditt besked. Jag tycker att det ringer ordentligt i klockan i slutet när Rhaenys lämnar sitt besked. Men ja, vi kommer dit sen också, för det händer ju en hel del till. Det vi också får se är ju också hur Otto samlar massa lådor i tronsalen och liksom kräver att nu måste ni bända ni för Aegon.
Ja, ni får inte lämna rummet. Nej. Annars, typ. Så nej, det är inte mycket du val.
Liksom. Nej, det är inget val alls. Och då ser vi också Lord Caswell som har varit väldigt mycket på Rhaenyras sida. Hur han också faktiskt ställer sig ner på knä men sen försöker fly.
Mm.
Går inte heller så bra.
Nej,
det är den här lilla klumpfoten som avslöjar honom också.
Ja.
Ska vi prata om klumpfot nu? Är det dags?
Det är alltid
vi svettas,
dags för klumpfot.
Vi alltid, för det sjuka är som man har inte riktigt fattat. Alltså, vi har ju förstått här att han ändå har sin... Han gillar ju Alicent och vill vara på hennes sida. Men det är så här, vem jobbar han med för? Och vilka är det som ger honom information? Man fick se någon närbild på hans käpp nu med en insprängt bi eller geting eller vad det nu är för någonting. Och så kommer han till det här, ett av de här mötena som de brukar ha då. Som han förstår att, jaha, det här är inte första gången det här händer. Det som vi får se.
De har en viss rutin som blir som blir tydlig ganska snabbt. Att hon börjar ta av sig skorna. Först tänker man ju bara att hon är liksom trött i fötterna efter en lång dag.
Ja.
Men sen blir det ju uppenbart att det är något annat om de har i görningen.
Ja.
Hon sätter upp fötterna och tar av sig strumporna och tar fram sina bara fötter och så börjar klumpfoten ta på sig själv medan hon vänder bort huvudet.
Och
det ruskar tupp i.
Ja.
Favorituttrycket igen från Marcus Larsson. Ruska tupp. Alltså, det är särskilt att första gången när jag såg det så var det så här, jag bara, jaha, då tänkte jag inte precis på samma sätt som du. Så här, att man bara, oj, vad hände här? Ja, hon är varm om fötterna. Sen när jag såg det nästa gång så var det är jätteutstuderat att han bara så här, nu gör du så. Han bara, det är som en liten så här, små nickar som han bara gör åt henne hela tiden. Hon bara, okej, nu är det dags att ta sig strumporna också.
Man undrar hur de har kommit fram till den här situationen. Det måste ha hänt så himla många gånger att det är att det här har... Ja, hur gjorde de det första gången? Har de pratat om det någon gång? Kan du ta av dig strumpen?
Är det hemskt?
Nu är det ju som någon sorts uppgörelse bara mellan dem. När hon först kommer in och ser om de står där så suckar hon ju bara, det är sent ungefär. Yeah. Alltså, och det fattar man inte då, men i efterhand så
förstår man.
Så vet ju hon vad som är på väg att hända. Men jag vet inte hur den uppgörelsen ser ut eller hur de ser på det, så att säga. Att hon, om hon tycker att det är en värd, ja, det gör hon väl då. En uppoffring som är värd att göra för att ha hans färdigheter då på sin sida.
Och för att han gör allt som hon ber honom om, för han börjar ju också prata, det som de pratar om, vilket man glömmer bort lite för att man tittar så mycket på fötterna och andra saker som händer, är ju att han pratar om att det finns ett web of spiders här, alltså ett spindelnät med folk som läcker information härifrån, bland annat din tjänarinna. Och om du vill så kan jag göra någonting åt det här, säger han ju.
Ja, precis. Han försöker göra sig av med konkurrensen.
Exakt.
Ja. Och samtidigt har han ju också pratat med Otto och sagt att möjligen skulle Otto kunna ha nytta av hans möten med drottningen, och han försöker så lite split mellan dem och skapa misstänksamhet mellan dem. Så man vet ju inte riktigt vems ärenden han går, förmodligen sin egna då, men det kan ju också vara, han kan ju ha nytta säkert av att framstå som en liksom galning som sitter och runkar på drottningens gemak. Alltså det gör ju att hon tror att han är hennes våld på något sätt, att han har ett större behov av henne än tvärtom. Mm. Och det kanske kan ligga i hans intresse på något sätt.
Och också att kungen, eller inte kungen, handen har ju också redan tidigare sålt ut henne till Viserys, så att han är ju så här, han bara, ja, det gör väl ingenting om han får ruska upp lite här till hennes fötter. Det är väl ingenting i jämförelse med att hon har liksom fått 3 barn. 4 barn har hon faktiskt, men det kan vi komma till ett senare avsnitt. Men så kungen tycker ju ändå att han har bara, jag har gjort dig till the queen of the 7 kingdoms.
Ja, för de har ju...
Vad är problemet?
Ja, precis. För att, ja, men Otto, hon har ju något litet samtal där hon är lite upprörd över att så här, han har liksom bara använt henne som en spelpjäs och flyttat runt och sådär. Och ja, men då svarar han det liksom att, ja, du har ju fått bli drottning ändå liksom.
Är du inte nöjd med det? Mm. Hade du inte velat ha det på något annat sätt? Hon bara, hur skulle jag veta det? Jag har bara följt din pipa hela tiden.
Ja.
Ja. Det är så synd om alla i det här. Ja.
Det känns som att hon har blivit van där vid att så här, använda liksom sin sexualitet på något sätt för att så här, styra olika män. Liksom, att hon kanske inte hade behövt det vet man inte riktigt. Alltså,
nej, det är både ju liksom i förhållande till Viserys och Kristen Cole och den här Larrys och så. Men det är ju inte säkert att det är det hon gör heller. Även om det är ju lätt att se just att Larrys har ett intresse av att låta henne tro det. Att hon styr honom med sin sexualitet. Men det är ju inte säkert att det är så.
Nej,
men det är ju inte så många som tar eget ansvar så här för sin situation eller någonting sånt, utan det är alltid någon annans fel. Eller, pappa, du har gjort så här mot mig, och mamma, du var dum mot mig. Och du är så här.
Ja. Välkommen till mänskligheten.
Exakt. Så här är det att vara en del av Westeros. Och sen då får vi också se då ett hus som brinner. Och då har vi försökt konstatera att det är
Vita krypets hus, förmodligen. Att, ja, så det var ju, ja, kanske hon försvinner ur spelet.
Ja, vi får se helt enkelt, för vi får inte se någon, vi får bara se att det brinner, inte att några flyr därifrån.
Nej.
Men det som händer sen efter det här är ju att Sir Eric med A hämtar Rhaenys, då har han tröttnat på hela den här komplotten. Att när han bara nej, det här går inte, vi kan inte ha det så, vi kan inte ha Aegon som kung, vi måste dra, du måste dra.
Ja.
Precis, och också så här, du ska åka båt.
Du ska åka båt, men min drake.
Ja.
Han bara, de förväntar att du ska liksom ta dig upp till drakhålan.
Mm.
Så att, ta dig inte dit, utan ta dig till vattnet. Men det blir ju tumult på gatorna, för att folk är ju på väg till kröningen.
Ja, de blir typ tvingade dit.
Ja.
Framdrivna längs gatorna. Ja, får och allting följer med.
Ja, men de måste också få vara delaktiga. Ja. Ja, men det är väldigt viktigt för Alicent, och det säger hon ju också till sin pappa, att imorgon i gryningen ska han krönas. Det måste vara mycket folk där, och det tar ju in hundratusentals in, eller tusentals i alla fall, in i den här drakhålan.
Dragon's pit,
ja. Och han kommer ha Aegon the Conquerors krona, och han kommer ha Aegon the Conquerors svärd.
Just det. Och det är lite oklart vad det här just att bli kung för med sig. Alltså, det finns ju ingen armé som man kan ta kommando över. Så där. Det finns ju inte så mycket man får av att kröna sig, så att säga. Det gör ju inte läget bättre direkt ifrån det till en annan utmanare, men de har ju det där, kontrollen över själva staden, över The Red Keep, och de har ju de där riksregalierna då, Aegons krona och svärd, Blackfyre heter det väl, som ger ändå något sorts legitimitet då till hans eller skimmer av det i alla fall.
Och då får man ändå se att Rhaenys ändå blir nöjd efter ett tag i tumultet, för hon tappar ju bort Sir Eric, de kommer ifrån varandra, så ser hon att vi är på väg upp till Dragon Pit, det här blir jättebra för mig. Perfekt! Jag går på dit, följer med, och sen börjar ju då den här kröningen, och man ser ju ganska tidigt att Otto är lite nervös över hur folket ska ta emot den här nyheten.
Mm. Och blir väldigt glad när han märker att de applåderar och sådär. De vill väl också ha en man på tronen.
Ja, det har ju verkat som det har varit stämningen lite grann innan. Att man helst ser äldste sonen som ja, det ska vara.
Precis. Och sen kommer ju då, men det som vi också måste, alltså precis innan då, så får vi också se hur Aegon och Alicent sitter i den här lilla vagnen och pratar på vägen till kröningen, och han är så här, men du, pappa ville ju faktiskt inte det här. Han ville ju ändå att Rhaenyra skulle bli drottning.
Ja, precis. Pappa tyckte inte om mig.
Pappa tyckte inte om mig. Jo. Han sa det till mig. Att det sjuka är att det är aldrig någon som säger, för det här är ju, det här har ju alltså uppstått för att det finns för många som heter Aegon.
Mm.
Om de hade döpt folk till lite annorlunda saker,
så skulle inte missförståndet uppstått.
Nej. Exakt. Och att det inte heller är någon som säger till henne så här, men du vet ju att Rhaenyra har en son som heter Aegon också. Det är inte honom hon han pratar om då. Nej, det är ingen som säger de grejerna.
Hörru Viserys.
Hörru Viserys. Ja, precis. Bara skakat liv i honom precis i slutet. Bara, vem pratar du om? Mm. Men i alla fall. Och då,
Jörgen Targaryen ska bli kung.
Ja. Men, och då så är han ju också så här, mamma, älskar du mig? Lek inte med mig nu. Skoja inte med mig, utan är det verkligen så här? Alltså, han är så otroligt ynklig.
Ja, men sen ser man ju ändå att han börjar ju vända lite där när han får tafsa lite på dolken, eller vad det är.
Ja,
dolken. Eller svärdet.
Jag tror det är dolken.
Då börjar han ändå känna, jag får en dolk. Ja. Det här kanske inte är så dåligt
kanske
ändå,
som jag trodde. Dåligt. Nej. Och sen när liksom det, vad heter det, de här vakterna ställer upp och han till slut ska ta sig upp då på mot tron, eller mot det här scenen där han ska krönas. Ni reagerade inte på det, men jag tänkte att det här låter precis som när de ska ta upp Simba och visa upp honom på den här lejonklippan. Ja. Lejonklippan heter den. Ja. Ja, tänk på det. Kolla tillbaka, lyssna om ni tycker att det låter.
Vilken fruktansvärd jämförelse.
Ja.
Stackars snälla Simba.
Förlåt Simba, men i alla fall, det låter lite som med musiken. Dun, dun, dun. Och så kommer han upp och han kröns. Och han kröns ju också av Sir Criston, som du har blivit kapten.
Ja, kungsvakten.
Kungsvakten, ja, precis. Och han ser lite... han är ju inte jättetrygg ändå, Aegon, när han står där uppe.
Det är otroligt vilket dåligt jobb alla inblandade har gjort att förbereda honom för det här som de ändå har tänkt så länge att han ska göra.
Ja.
Att det är ingen som kan vara säker på vad han kommer göra nu. De har ägnat jättemycket energi hur de ska hamna i den här situationen. Hur ska vi få kronan på Aegons huvud? Men nu är ju liksom all bets are off. Nu kan det hända vad som helst. Det är väl ingen som på något sätt kan tro sig ha någon uppfattning om vad han kommer ta sig till.
Nej.
Eller ha någon särskild, ha hans öra på något sätt. Han är ju helt oskrivet kort. Mycket konstigt.
Ja, det är väldigt obehagligt när han tittar också mot sina syskon, alltså mot Otto. Och de liksom, ja, men ju till slut
nickar
tvingas
lite.
Liksom nicka liksom, som att ja, nu server vi dig för du är kung liksom. Och då är det som att han fortsätter växa lite.
Ja.
Okej.
Ja. Och sen så ropar ju han någon prästar eller vad han är för någonting. Kung Aegon. Och så börjar folk lite så smått jubla. Och sen så, och då vänder han sig om och tittar mot publiken och bara, oj! Nej men, de gillar mig! Eller det här verkar okej. Och så höjer han svärdet och så får han ännu mer jubel.
Det är väldigt töntig gest.
Otroligt töntigt.
Det är få tuffa gester man kan göra i det läget. Allt kommer se ganska...
Vad skulle han gjort? Fame-hoppet typ? Eller så här.
Ja, men det är också så här, han är väl ingen bra svärdsman egentligen. Liksom. Nej. Han är bruschen som är mycket bättre på det.
Ja.
Men han gillar
nöjdigheten ändå. Sprider sig i alla fall över hans ansikte när han får jubel och sådär.
Ja, men jag tycker att Aemon spelar så himla bra. Alltså hans blickar hela tiden och hans swagiga gång gillar jag så himla mycket. Även om han är ett badass så går han ju otroligt coolt. Mm. Det får man väl gilla någon för.
Ja.
I sin lilla skinnkappa.
Ja, precis. Han är cool. Ja.
Men lite tråkigt så här för hela liksom, dynamiken i serien att alla på den här gröna sidan är liksom as. Alltså det hade ju varit lite... Om det hade funnits någonting hos någon som man kunde tycka om sådär. Men liksom Criston Cole, Aegon, Otto, Aemon, alla är ju liksom fullblodsas. Det är ju enbart drottningen som är lite så här.
Jo, men dottern
ambivalent
är ju rätt
person.
Ja, Helena är, verkar ju ändå rätt trevlig också.
Ja.
Med sina konstiga drömmar som hon ser. Hon är ju en sån här dragon dreamer som det kallas.
Ja, hon verkar ju leva i någon helt egen liksom
liten värld.
Ja, precis.
Ja. Och vi har ju pratat om hennes spådomar eller såna här saker som hon har sagt. Och hon sa ju i förra avsnittet, there's a beast underneath the boards. Beneath the boards, säger hon.
Mm.
Och det kom ju en Beast Beneath the Boards. Herre. Wow, vilken grej. Va?
Ja, först fattar man inte riktigt vad som hände. Det ser ut som att det är liksom en stor explosion. Ja.
Men det är fantastiskt. Rhaenys kommer upp på sin drake Maelys och bara, hello? Hade ni glömt mig? Här är jag.
Det finns drakar också.
Ja, det finns drakar. Och nu hon ringer i klockan med sitt besked till Alicent, vad hon tycker om det här, att de ska liksom ta över tronen från Rhaenyra.
Och där har hon nu en chans att avsluta hela det serien. Kommande kriget och serien och allting.
Tog hon den?
Nej.
Nej.
Lite Dracarys bara, så hade alla pretendenter på den där sidan varit grillad kebab.
Sandra, varför tror du att hon inte gör så?
Alltså egentligen så finns det inte så mycket logik bakom det.
Nej.
Mer än typ att hon är en liksom, inte vet jag, har någon slags mänsklighet. Men för hon hade ju själv liksom vunnit på att bara göra sig av med dem. Utan det känns ju mer som, ja, serien är tvungen att göra liksom ett så här stort maffigt drag. Liksom. Det är en bra avslutning på avsnittet.
Det går inte att få till den där feta scenen annars. Så då får man
precis.
Bara...
Så det blir lite så här, ja. Man får acceptera liksom det, ja, som Otto säger liksom, att man får acceptera lite grejer för att
precis
för större goda.
Ja, men hon flyger i alla fall iväg till Dragonstone, får vi anta, och sen är avsnittet slut. Sandra, du är ju väldigt förtjust i Daemon. Han är inte med.
Han är inte med alls.
Saknar du honom?
Ja, men jag hoppas att det kommer vi in på strax.
Att det vore kul om man fick se lite mera ondska på den där sidan. Alltså Daemon hade ju lite ondska tendenser i början, men sen har ju, med tanke på att de är såna svin allihopa på den här gröna, så borde de svarta borde också vara lite sviniga, så att det blev lite mer balans. Nu är det ju som att det är, jag vet inte, de kunde ha fått döda den här Lenor istället, då hade de också haft lite så här.
Det hade varit evil.
Ja,
men jag tycker att Daemon vilar ju bara lite på hanen just nu, skulle vi kunna säga. Och sen också en så himla rolig grej, eller så här spännande grej tycker jag. Intressant sak om inspelningen av då det förra avsnittet, när kungen tappar kronan, så är det ju faktiskt allting improviserat. Det var inte meningen att han skulle tappa kronan, men då så stannar alla i sina karaktärer och Daemon går fram och hjälper honom. Så någonstans så har han ju blivit lite snällare.
Ja.
Det är lätt coolt ändå att de improviserade hela den scenen, faktiskt hur det blev.
Ja, men det är kanske alla åren har suttit och läst böcker.
Ja.
I Pentos som har gjort att han har liksom mognat en kanske. Aning eventuellt.
Ja. Men jag tror ändå att Aemon triggar honom lite. Tror ni inte det?
Jo, jag tror det.
Men hörni, nu är det dags för att trycka på spoilerhajen. Och då ska vi ta oss an lite vad vi kanske kan förvänta oss i det sista avsnittet för den här första säsongen av House of the Dragon, som kommer vara avsnitt nummer 10. Det är inte så konstigt att förstå saker i den här trailern. The Greens are coming for you, Rhaenyra. And for your children. You cannot bend the knee to the High Towers. They stole your birthright. Every man standing around the painted table urges her to plunge the realm into war. Lay siege to the Red Keep. Send us. I swear to ward the Queen. Your cause owns a power that has not been seen since the days of old Valyria.
Nej, den är inte så mystisk så som den förra, var ju lite mer öppet för tolkning. Men här fattar man ju i princip allting då.
Och att det utspelar sig hos The Blacks.
Ja.
Jag tycker det är härligt att vi har en sån här liksom karta igen. Det känns ändå klassiskt Game of Thrones att ha liksom en karta med olika grejer. Alltså gubbar som man flyttar runt
precis.
På den här kartan.
Ja. Och det är ju den här kartan som är på Dragonstone som man får se, som man även får se i Game of Thrones. Men här har de ju tänt eld på den på något sätt. Som ser jättehäftigt ut.
Det är väldigt maffigt.
Ja. Mm. Och så får man se, du hann se att de satt ut en gubbe på Winterfell
Ja, de sätter någon typ av markering där i kartan vid Winterfell, precis.
Helt otroligt att han ser det. Ja. Och sen så får vi också då se hur Daemon försöker, han sjunger lite och håller på med en fackla och sen ser man en drake. Och om jag har läst till mig rätt här på internet så är det så att han ska försöka tämja Vermithor. Vermithor, ja, någonting så heter det draken. Mm. Som är då kung Jaehaerys gamla drake.
Mm. Ja, det är roligt att det liksom dräller runt lite drakar här och där. Och det är roligt att det finns liksom vilda drakar.
Ja. Jag skrev väl till er vad de där drakarna hette?
Ja, det var någon gråben och någonting.
Grågast. Var det inte någon, kannibalen och fårtjuven tror jag det var. Tror de heter på svenska alltså. Mm. Alltså att det finns vilda drakar. Vi får se om de kommer och dyker upp i något avsnitt. Men det känns ändå som att nästa avsnittet kommer handla i stort sett mest om den andra sidan helt enkelt. Mm. Och vi får också se hur Ser Eric kommer med Viserys krona. Han har förmodligen snott med sig den.
Jaha.
Ja, det för det är en guldkronan som han kommer med som han lämnar fram.
Kanske de har en egen liten krön.
Ja, det är inte alls omöjligt. Och vi ser också hur Jace och Luke och de andra två tjejerna.
Ja, men det verkar också som att de diskuterade liksom, hur de ska göra. Ja. Om de ska liksom bara skita i det. Eller om de ska gå emot. För det är ändå inte helt självklart. Man kan ju bara sitta där och liksom, de kan ju försvara sig själva med drakarna.
Ja, det är någon som tycker att de ska belägra King's Landing. Och sen tycker Jace att de ska bli vägskickade på någon typ av uppdrag. Då,
de ska iväg på uppdrag, ja, förmodligen. Ja. Mm. Kanske så, samla in röster.
Ja, kanske. Få stöd från något av de här husen som vi inte känner till.
Precis.
De ska. Det är kanske till Winterfell eller något sånt.
Ja.
Man får också se vad som ser ut som att vara Otto, Rhaenyra och Daemon möts på den här bron där som... Ja, där de möttes i något av de första avsnitten. Med varsin kungsvakt i ryggen. Eller de har sina egna kungsvakter. Mm. Och alla drar sina svärd och sånt där. Mm.
Ja, och då blir det intressant om Sir Eric och Sir Eric då är de två som står där. Kanske, alltså, de har bytt... De är på varsin sida. Vi ser i alla fall mycket fram emot nästa avsnitt.
Verkligen. Hur de ska sy ihop den här lilla säcken.
Ja.
Och vad kommer det kunna bli för spänning kvar till nästa säsong? Det borde ju dyka upp någon spännande cliffhanger eller någonting.
Exakt.
Det måste det verkligen göra, annars blir vi jättebesvikna. Däremot så måste vi försöka reda ut lite när säsong 2 faktiskt kommer. Det blir vårt ett litet uppdrag till nästa vecka faktiskt.
Ja.
För att jag läste att det stod att den inte skulle komma förrän 2024. Jag hoppas att det inte stämmer.
Nej, det låter länge.
Det är otroligt lång tid.
Mm. Hur svårt kan det vara liksom, att hålla på och animera några drakar?
Eller hur? Hur svårt kan det vara?
Nej, det är en lovvärd inställning till det mesta.
Ja, precis. Ja, men då känner vi oss ganska klara för idag, eller hur?
Absolut.
Ja. Och ni som lyssnar, skicka mejl till tronspelet@aftonbladet.se så säger nu Jenny Ågren, Sandra Wey.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej bro, Niklas Wendt, liksom, tack för idag. Och så säger vi så.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.